Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå! Hallå, hallå, hallå! Hallå där, hallå, hallå!
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccoli-Pajen Ekeliv, som vi hörde där. Hallå i Stockholm. Och mig, Per Bjurman, tillbaka i New York. Mm. Nu ska vi spela in vårt 303 avsnitt. Det är, ja, som ni vet så är själva säsongen 1920 till slut över. Den tog slut med att Jonathans Tampa Bay Lightning vann Stanley Cup. Men det är inte så att det med det har bara planat ut i ingenting. Tvärtom, nu stegrar vi. Nu stegrar vi, Ekeliv.
Ja, alltså den här veckan som vi har framför oss, det är ju något av det värsta, höll jag på att säga. Nej, men bästa kan man se det också som. Alltså, det kommer hända mycket nu. Och vi har, ska vi liksom snacka upp allt det här så kan vi hålla på i 3 timmar, tror jag. Vi får se hur länge vi kör. Men det finns mycket att prata om. Och egentligen, som du sa, förra säsongen har egentligen precis tagit slut och jag har knappt firat färdigt. Jag skulle återigen kunna lägga 20 minuter här på att snacka om Tampa Bays finalinsats. Men jag antar att varken du eller lyssnarna är så sugna på det.
Nej, men däremot en liten återblick i firandet kan vi väl. För vi har ju sett att Tampa har firat själva ganska duktigt nere i det du kallar den heliga staden med vattenparader och annat. Det har varit nästan rena Washington-klassen på firandet.
Ja, det är det som är lite vemodigt, som lägger ett vemodigt skim över hela den här Stanley Cup-titeln, är ju att jag inte är på plats. Alltså, du kan ju tänka dig att jag var i den heliga staden nu och få varit med och liksom varit med på en jetski med Alex Killorn där, eller i alla fall stå vid sidan om, eller sitta i tikibaren och titta på. Det var ju en fantastisk parad längs med vatten och strand, ja, liksom, strandpromenaden där. Så att...
Jag tror det är tikibaren som hade hjälpt, hör du. Vi ska inte ha ut dig på några...
Nej, då kommer jag nog inte tillbaka faktiskt.
Jetski ska vi inte se. Tänk om du kör en jetski. Du skulle köra rakt in i kajen och flyga iväg.
Ja, exakt. Jo, det är verkligen så. Jag har ju faktiskt inte körkort, vilket jag tror ganska få blir förvånade av. Men det är nog bra för allmänhetens säkerhet.
Ja, säkert vi som har hört om dina go-kart-historier. Det är glada att du har körkort.
Det finns några stories tyvärr. Men... nej, men jag har firat någorlunda här. Tisdagen gick jag ju knappt och la mig då, efter segern, och sen så blev det en hel del firande på onsdagen. Det har varit en väldigt lätt vecka. Jag har gått på mål.
Ja. Ja, du har varit mästare en vecka nu, eller du har inte det, men din klubb har varit det.
Ja, och det känns fantastiskt.
Ja. Fantastiskt. Ja, det verkar som det är väldigt uppåt i Tampa. Ni har gjort vad ni behöver. Det är lite samma känsla som när Washington vann ändå.
Ja, det är liksom en stor utandning, men också bara en ren lättnad där ju, men också liksom obegränsad eufori när man äntligen liksom inte behöver gå runt med knut i magen, utan att det liksom allt det där släpper.
Ja, ja, men precis som för dem, som för alla andra som sagt, så har liksom nästa säsong redan börjat, trots att den kanske inte kommer börja på jättelänge, om ni ursäktar den konstiga meningen.
Nej, ja, vi förstår. Vi vet ju inte när nästa säsong börjar.
Vi har som sagt en väldigt intensiv vecka. Vi har draft redan imorgon. Vi har free agency som öppnar på fredag. Och vi har ett trade race som redan har brakat igång och lovar att bli ett av de mest spektakulära någonsin faktiskt. Av flera skäl, men framförallt beroende på vad pandemin har gjort för lagens ekonomi. Vi ska komma in på det, men först ska vi väl gå igenom det som har hänt redan.
Ja, det har redan börjat hända en hel del innan den här veckan riktigt börjar på allvar. Mm.
Ja, och den stora nyheten för oss, Swedes. Varför jag nu säger så?
Ja, man kan inte säga svenskar, utan det är Swedes.
Varför sa jag det?
Du ska inte anklaga mig för svengelska alla gånger.
Nej, jag vet inte varifrån det kom. Jag sitter här som...
Du har pratat för mycket med mig, kanske.
Swedish American, är ju det.
Ja, det är det, precis.
Ja, ja, men Henrik Lundqvist då blev... utköpt av New York Rangers, och det kom ju inte som någon chock. Det har vi talat om ett tag. Det var ändå emotionellt när det skedde, tyckte jag.
Jag håller med om att det var sentimentalt, och kanske framförallt för dig kan jag tänka mig. Det är ju, han är ju lite av din karriär där borta. Du kom precis samtidigt, och du har ju följt honom varje skär, håller jag på att säga, och sett alltså i princip i alla fall i princip varenda hemmamatch i Madison Square Garden som Henke Lundqvist har stått.
Ja, och rätt betydande del bortamatcher också, framförallt i slutspelet, de stora matcherna. Ja. Så att ja, det har ju varit en konstant som jag skrev i mitt liv i 15 år. Jag känner ju att jag står i lite tacksamhetsskuld till honom, för att om det inte hade varit för honom, då hade inte jag varit här nu. Han levde, förverkliga sin dröm, så kunde jag förverkliga min. Ja. Jag var ju här som vanlig korrespondent när han kom, och det skulle jag vara i typ 2 år. Och sen kom ju han, och så blev det så väldigt mycket hockey och en enorm aptit från tidningen på texter och reportage om honom. Mm. Och så blev det mer och mer hockey, så till slut är jag NHL-korre och är kvar här 15 år senare. Jag har följt honom hela tiden. Så det känns ju lite en big change in life. Nu fortsätter jag. Fan!
Ja, en big change. Ja, för the Swede.
Ja, vad fan. Jag har gått och blivit Dolf här precis. En stor förändring i livet.
Ja, nej, men vi hänger med. Men det, jag håller med om det, är sentimentalt. Trots att det är väldigt väntat då, som sagt. Vi får väl se vad som händer härnäst.
Ja, det är ju inte riktigt klart än. Vad man kan säga är ju så här, att det är ju extremt ovanligt. Det här var ju inte som han hade tänkt sig att det skulle sluta.
Nej.
Men det är ju otroligt ovanligt att, har jag tänkt på sen det här hände och tänkt på andra och så, det är extremt ovanligt att stjärnorna får sluta på sina egna villkor och bestämma själv. Det är typ, av våra svenskar så är det Lidström och Bröderna Sedin som har gjort det på sina egna villkor. För alla andra har det antingen varit skador eller trader eller slutpunkten har varit lite sur.
Precis, det är ju som du säger de allra största. Alltså Börje Salming på den tiden till och med, som har slutat ett lite märkligt år i Detroit. Och vi hade Mats Sundin som också är verkligen Toronto-ikon som hamnade i Vancouver på slutet. Och vi hade ju Daniel Alfredsson i Detroit dessutom. Vi hade Marcus Näslund som har svängt i New York.
Ja, och Foppa med sina skador och så.
Ja, så det här är ju mer regel än undantag.
Ja, och det är lika, det är inte bara för svenskar, det är lika för alla liksom. Det är väldigt ovanligt att man får det där perfekta slutet.
Ja, och kanske extra mycket nu den här eran när vi har lönetak.
Absolut. Alltså,
det är ju väldigt mycket business. Det återkommer vi till nästan varje vecka. Och det här är ett tydligt exempel på det. Alltså, Henke är verkligen ikon på Manhattan. Förknippad med New York Rangers. Han kanske till och med är New York Rangers om man sätter sig om i alla fall 12, 13, 14 år. Inte ens han behandlas på ett annat sätt, utan han blir alltså utköpt, vilket ju utåt sett ser åtminstone lite ovärdigt ut. Men det är så det funkar i NHL, och Rangers måste tänka på sitt.
Ja, och grejen är att det är så nu. Det är lite friktion och obehagligt och olust för alla inblandade. Men så småningom kommer han ju att komma tillbaka hit och bli hyllad under en stor tröjhissningsceremoni. Det är ju givet att han kommer få sin tröja i taket och kommer då att hyllas enormt av fansen här. Här är New York, är det något New York är bra på, så är det inte glömma sina hjältar.
Nej, det ser man. Då vill han nog vara på plats, jag också. Kosta vad det kostar vill.
Det är nog många svenskar som vill, Jonte.
Ja, det är precis. Det kanske är en... Ja, skulle kunna fylla 5-6 människor som skulle äga den själv med bara svenska.
Ja, och sen... det var ju så att i och med att de inte tyckte att de fick tillräckligt mycket för intresse för Georgiev, så ville de göra så här. Och det är rent som du säger, det är business och hur man ser på framtiden. Och det gick inte att vara sentimental kring det här. Det känns surt, men det är svårt att säga att vilka as. Det går inte.
Nej, alltså rent om på ett businessmässigt plan, på ett lönetagsmässigt plan, hur man ska driva en hockeyklubb rent så cyniskt, utan att tänka känslor och sådär, så är det ju rätt beslut. Det tycker jag faktiskt. Ja, nu är det mycket spekulationer om vad som händer härnäst. Han gav ju en hint själv här.
Ja, jag skulle just säga det. Jag satt och tog en öl på min Bravest på baren här i kvarteret. När jag plötsligt såg på Twitter att det har inte getts något officiellt besked om huruvida han tänker spela vidare eller lägga av eller vad. Men det han skickar ut på sociala medier då antyder definitivt att han vill fortsätta. Att han har rätt snabbt kommit fram till att
att han inte ska tacka för sig nu, utan nej.
Ja, det stod bara plötsligt, I still love to compete, I still love the game and I still want to win.
Med stora bokstäver.
Ja. Så ja. Att det indikerar ju att han verkligen tänker ta vägen någonstans. Tänker nappa på ett erbjudande någonstans. Så det finns ju många kittlande alternativ att tänka på.
Precis, det som har nämnts konkret och handfast, det har varit mest spekulationer, men som ändå liksom de stora insiderna har vågat nämna, typ Friedman och LeBron och sådär, det är ju, och Chris Johnston, det är ju alla mest tycker att Washington nämns.
Ja, det verkar som Washington är hetaste alternativet i spekulationsbranschen. Det är ju ingen som vet hur tonerna verkligen går på i verkligheten. Men den vanligaste spekulationen är definitivt Washington, att han skulle dyka upp och vara mentor åt Samsonov en säsong.
Exakt, den ryska målakterna jäckar honom. Men inte Shestjorkin och Georgien, så är det Samsonov. Men där finns det i alla fall inte två ryska målakter, utan bara en.
Men det känns väldigt konstigt med Henke. Det är ju en fiende, det är de har spelat mest mot i slutspelet.
Exakt, jag tänker också Henke i Washington, det är otänkbart egentligen.
De enda som skulle kunna vara svårare för Rangers fansen att säga är Devils, Islanders och möjligen Penguins då. För det har de ju varit fina, de har ju slagits med Sidney Crosby.
Ja, men Washington är inte långt efter alltså.
Nej, det är verkligen inte långt efter. Sen är det de. Jag skulle tro att det allra helst kan liksom gå west och inte vara i östra konferensen alls.
Ja, och samtidigt har jag hört spekulationer från typ, om det var Chris Johnson som skrev det, att han preferably, nu börjar jag med svenska, att han helst vill hålla till i öst, för han kanske vill bo kvar i Rangers och ha nära, eller i Rangers, bo kvar i New York och ha nära till hemmet.
Ja, men då är det ju bara Devils Islanders han kan spela i, och det är inte aktuellt. Man kan inte pendla mellan Washington och New York.
Nej, men i alla fall inte ha så långt hem till familjen. Det är åtminstone närmare än att flyga från Vegas till exempel.
Det där är ju också bara en ren spekulation. Ja. Det är inte så att Chris har pratat med Henke om det.
Nej, precis. Ja, men det är ju så att det finns ju inte brist på målvakter att konkurrera med på marknaden. Inte så
nej,
att,
vi ska komma till det. Jag skulle bara säga att nu hörde du vad ivrig jag blev.
Ja, det lät som mig nästan.
Ja, en liten dröm jag har är ju att han skulle, att Vegas gör sig av med Marc-André Fleury, och det tyder ju det mesta på att de kommer att göra nu eftersom de har signat med Robin då. Och att det blir Henke och Lehner som målvaktspar i Vegas.
Ja.
Då kommer jag hyra ett hus där och hänga där.
Ja, då är det risk för att du hänger med Henke faktiskt och fortsätter din NHL-karriär där borta.
Ja.
Ja, det finns ju en koppling där mellan de två. Alltså, Henke som har haft Leners farsa Mikael som målvaktstränare. De är båda gamla Frölunda-iter, Lener och Henke.
Ja, dessutom så var ju Henke väldigt mycket mentor åt Robin när Robin var riktigt liten. Han säger att det är Henke som lärde honom att åka skridskor.
Ja, bara en sån sak.
Det skulle vara fascinerande. Och då är ju en riktig contender också.
Precis. Även om vi ska redan nu komma in lite på Lener. Men faktum är att det verkar som att Fleury är på väg bort. Att Vegas verkligen jobbar för det. För att de ligger ju faktiskt några dollar över lönetaket just nu. De har ju en... Ja, det är verkligen kalkylerat för att Fleury ska bort. Hur man nu ska få bort hans feta kontrakt på 7 miljoner dollar per säsong i ytterligare 2 år. Inte bara en säsong till, utan 2 år till. Men där pratas det om att de överväger alla möjliga alternativ. Och inte minst försöker de... Ja, som jag var inne lite på att Rangers skulle göra med Henke förra veckan när vi pratade, att involvera ett trevägsdeal, att man kopplar in ett till lag för att de ska ta emot delar av lönen och sen skicka vidare till nästa lag. Ja. För att jag tror ingen klubb är speciellt intresserad av Fleurys kontrakt i nuvarande form.
Nej, vi kommer in på det där med hur det förmodligen kommer att bli många sådana trader. Men ja, det var ju nästa stora nyhet då, att Robin Lehner har fått sitt 5-årskontrakt på 5 miljoner i snitt per säsong med Vegas. Och det var ju härligt för honom. Han var extremt glad. Det har ju varit några år här när det har bara varit 1-årskontrakt och trader och grejer. Och väldigt osäkert. Nu vet han vad han ska vara i 5 år. Jag pratade med honom efteråt. Han var ju extremt nöjd med det. Dels är det rent allmänt bara praktiskt skönt. Men med den psykiska ohälsa han lever av. Han är bipolär, som han uttrycker det. Och då är stabilitet väldigt viktigt. Så man är övertygad om att han har 2 eller 3 växlar till att lägga in som målvakt nu när han får känna sig trygg.
Ja, precis. Det är en helt annan situation än vad han har haft de senaste tiden.
Ja, och om Robin Lehner får in 2-3 växlar till, då jävlar.
Precis, för apropå femårskontrakt, femårsperiod, alltså om man blickar tillbaka de senaste 5 åren, så är det faktiskt så att Lehner verkligen förtjänar det här kontraktet, inte bara för hans år i Islanders där och med Vegas nu, men och även Chicago. Alltså kopplar vi in även Buffalo-tiden som 3 av de här 5 åren inkluderar. Så det finns 25 målvakter som har stått över 200 matcher de här senaste 5 åren. Lehner är en av dem. Och han har näst bäst räddningsprocent de senaste 5 åren av målvakter som har stått så många matcher. Det är bara Ben Bishop som har snäppet högre. Han är snäppet före Vasilevski själv, Lehner faktiskt. Och som sagt, 3 av de åren i Buffalo som inte är något topplag direkt. Så att Lehner är verkligen en elitmålvakt. Och det här kontraktet, alltså en cap hit på $5 miljoner i 5 år, det är under marknadsvärde skulle jag säga. Det har bara att göra med den här osäkerheten som har funnits kring Lehners hälsa och sådär. För alltså, det är en toppmålvakt. Och han förtjänar verkligen den här stabiliteten nu. Och Vegas gör en kanondeal.
Ja, verkligen. Du, jag bara för det kommer en nyhet mitt medan vi sitter och spelar in.
Jaha, det förvånar mig inte. Det händer
saker. Matt Niskanen har informerat Flyers om att han tänker retire.
Oj.
Bufflin,
det var oväntat.
Way.
Ja. Det var det värsta.
If Matt Niskanen were to retire, he would forfeit the final 5.7. Ja, så kan det bli.
Ja, det var oväntat.
Ja,
han
eller
är inte lastgammal heller.
Nej.
Så,
jaha. Han är less på hockey.
Där ser man. Det är ju ändå en skicklig defensiv back. Har väl tappat lite kanske snabbt här sen han var faktiskt ganska instrumental på Washington när de tog kuppen 2018. Men fortfarande en stabil, habil back som Philadelphia garanterat har räknat med. Det enda liksom cyniskt positiva för Philadelphia i det här läget är att de öppnar upp en hel del löneutrymme, och de sägs ju vara aktiva den här veckan i Philadelphia och försöka förstärka laget. Nu försvagas de ju lite visserligen av Niskanens beslut här. Men...
ja, men det öppnar för att Alex Pietrangelo kan bli Flyers-spelare.
Precis, för när vi kommer in på de UFAs, alltså, när det fönstret öppnar på fredag, så är ju Philadelphia ett av lagen som har kopplats ihop med Pietrangelo, men då behöver de löneutrymme. Det fick de plötsligt på det här sättet.
Ja, det fick de. Ja, men vi är tillbaka till Lehner. Eller vi var väl klara. Alltså det är bra för honom och det är bra för klubben. Det innebär med all säkerhet att Fleury försvinner. Och då kan det öppnas faktiskt för Lundqvist där. Det är ingen snack om det. Ja, vi har lite tekniska problem idag. Jag vet inte om det är nätet här eller hur det är. Men vi var inne på Matt Niskanen där och så pratade vi målvakter. Och målvakter är ju då som sagt, målvaktsmarknaden är späckad.
Den är diger.
Ja, det är klubbarnas marknad får man säga. För det finns ju hur många som helst som blir UFAs. Och nu hör vi ju dessutom att det är målvakter som vi inte trodde var tillgängliga som kan komma och röra på sig, inklusive Tuukka Rask och Fredrik Andersen och nästan allihop.
En sån vässina kandidat som Tuukka Rask helt plötsligt. Ja, vi får se. Det är väl inte absolut ingen garanti, men efter slutspelet där när det gnyddes lite bland vissa fans i alla fall att han åkte hem och inom citationstecken gav upp.
Jag tror inte det handlar om det. Det handlar om att liksom, som någon general manager sa åt The Athletic här vad gäller alla trader, att det kommer att vara fler spelare än ni tror som är tillgängliga, och det beror på att ekonomin har ställt till det. Pandemin har vänt upp och ner på allting. Lönetaket är fruset och de planer man har haft på längre sikt måste stuvas om, och dessutom de har inga intäkter, så att på sina håll handlar det rent krass om budget.
Ja, nej, men så är det väl, och i Andersens fall så är det väl liksom hur de ska disponera sin trupp helt enkelt. Alltså ska de är det business att lägga 5 miljoner på Andersen med bara 1 år kvar liksom, eller ska de trada honom nu och ta in någon annan av alla alternativ som finns på free agent-marknaden som kanske är lite billigare så att de kan förstärka backsidan till exempel. Ja. Det är väl så alla klubbar tänker nu helt enkelt, som du säger. Man får tänka lite okonventionellt hur man ska vart man ska placera pengarna helt enkelt.
Ja, men om de vi vet, det blir lite hopblandat här med UFAs och eventuella trade-byten. Men vi har Holtby, vi har Jakob Markström, vi har Devan Dubnyk. Vilka mer är det som är
Ja, om man ska klumpa ihop det så är det så att det är så, alltså bland UEFA som alltså blir kontraktsfria då på fredag den 9 oktober, så är vi, det är som du sa, det är Holtby, det är Markström, det är då Henke Lundqvist numera. Mm. Det är inte Lehner i och med att han skrev på nytt kontrakt, men det är Khudobin som verkligen stärkte sina aktier efter sitt slutspel. Det är ju Thomas Greis, det är Cam Talbot, det är Mike Smith, det är...
Mrazek?
Nej, Mrazek har kontrakt.
Okej, okay, men han tros vara på gång i alla fall.
Ja, precis. Det är Corey Crawford, det är kontraktslös. Jimmy Howard, ja. Det finns många. Och som du säger då, på trademarknaden så är det ett namn som Matt Murray i allra högsta grad ute. Kanske Tukarask, kanske Fredrik Andersen. Mrazek till exempel, James Reimer. Ja, Devin Dubnyk som du sa.
Ja, det är galet.
Ja, det är precis. Det är väl upp mot 40 namn egentligen. Kanske. Kanske jag tar i. Men det är långt över 20 i alla fall. Målvakter som mycket väl är på, ja, dels sådana som faktiskt är kontraktlösa, men också av målvakter med kontrakt som verkligen är på väg bort.
Ja.
Otrolig cirkus kan det bli.
Ja, det känns som kartan kommer att ritas om helt. Och som du var inne på redan förra veckan och som vi också har nämnt tidigare idag, den här alltså, det är svårt ekonomiskt då. Just därför kommer det att bli såna här kreativa trader där flera lag är inblandade och delar på lönekostnader.
Ja, exakt. Och det i sin tur är ju faktiskt en makt som helt plötsligt de här bottenlagen som kanske inte satsar så mycket just nu har ändå. Att de har lönetrymme, typ Detroit.
Ja.
Skulle ju kunna tjäna upp en väldig massa draftval här och talanger och så vidare genom att bara ta emot död lön i kanske ett eller två år som återstår på respektive kontrakt som de tar emot. Typ som med Mark Stahl då. Det ser ut som en dålig trade att få in Mark Stahl som verkligen är på dekis och inte varit bra på flera år. Men de får ett andra val för honom. Hans kontrakt går ut nästa år och Detroit har ändå inte så mycket att spela för den här säsongen. Men på sikt här så kan de ju ha byggt upp en enorm talangbank.
Ja.
Det är speciell dynamik nu i NHL-världen.
Ja, och därför är det också så svårt att spekulera i var sådana som Holtby och Markan kommer att hamna. De vill ju ha bra betalt också. Framförallt Markan är ju, det är ju hans lön, this is it.
Ja, precis, exakt. För att visst, Markström skulle väl liksom, skulle han verkligen, alltså, det är klart han ville vara kvar i Vancouver och skulle kunna skriva ett ettårskontrakt bara för att bli kvar så. Men han vill ju skriva sitt stora karriärskontrakt nu.
Ja,
han har verkligen tjänat ihop till det. Det finns ingen anledning så för honom att liksom behöva ta ett år till bara för att visa upp sig, utan han har visat allt han behöver för att få det här drygt 6 miljoner dollar som han vill ha på många år. Men ja, i det där fallet så är det så att Vancouver har ju även Thatcher Demko som ju är väldigt spännande och som verkligen visade, stärkte sina aktier här i slutspelet med sina 3-4 matcher där han i princip inte släppte in ett enda mål.
Nej, det är mycket lite som tyder på att Markan blir kvar i Vancouver. Det blir väldigt svårt.
Ja, och sen är det den här faktorn som egentligen påverkar många andra klubbar också, att man får bara skydda en målvakt i expansionsdraften. Och nästa år är det ju expansionsdraft. Då ska Seattle göra som Vegas och välja ett helt nytt lag. Och man får alltså bara välja skydda en målvakt. Och allt pekar på att Vancouver kommer skydda den mycket yngre Thatcher Demko än Markström i så fall. Och då får inte Markström den protection, nu sa jag protection, det skydd som man vill ha på ett långtidskontrakt. Och då sneglar man på andra alternativ. Ska jag nämna lite klubbar som jag tror kan tänka sig, alltså till skillnad från typ Henke. Så Markström är en sån som verkligen vill bli starter.
Mm.
Alltså klubbar som jag tror är beredda att investera mycket pengar i en målvakt och som vill ha en första keeper. Då tänker jag typ Minnesota. Jag tänker Calgary.
Mm.
Jag tänker faktiskt Detroit, men jag vet inte om Markström är så intresserad av att liksom vara i ett sånt projekt som bara är i starten.
Nej.
Men där har du tre klubbar i alla fall som jag kan tänka mig är beredda att ge det som Markström vill ha.
Ja, men det är också så att om nu en Andersen försvinner från Toronto eller en Tucka från Boston, då är det intressant, och framförallt Toronto är en intressant adress.
Ja, precis. Men där, jag tror ju att Toronto kanske nöjer sig med Campbell och en typ Greis eller något sånt där. Alltså för att spara på målvaktssidan och lägga pengarna på en Pietrangelo kanske, eller någon back eller något sånt. Ja,
det jag läste idag var att, och det är så kul, därför att den här ligan är så copycat.
Ja.
Nu har Kyle Dubas tydligen kommit fram till att de ska gå the Tampa way. Det viktigaste nu är att de blir svårare att spela mot och måste således hitta sina egna Barkley, Goodrow och Bechanten.
Precis. Kan vi tänka oss att Pat Maroon skriver på för Toronto här 9 oktober?
Ja. Det skulle inte förvåna alls.
Nej.
Det är för att ser man att något går, då vill alla göra samma sak i den här ligan.
Ja, det är verkligen så. Men så att, målvaktscirkusen, den är svår att liksom greppa. Det kanske blir lite rörigt det här segmentet, men det är så många variabler här. Och det känns väldigt svårt att spekulera i vart folk kommer hamna när det är så många inblandade parter. Men det vi kan konstatera i alla fall att det kommer hända väldigt mycket på den fronten. Och jag tror också som en övergång här att det kommer hända väldigt mycket på backfronten.
Ja, där har vi också några tunga UFAs som kommer ut. Vi har redan nämnt Pietrangelo då.
Ja.
Även Torrey Krug verkar ju hamna på fria marknaden.
Precis, han har ju mer eller mindre deklarerat det och det påstås att han har tagit farväl av beat-reporterna där i Boston. Han ska tacka nej till sista bud på 6,5 miljoner dollar gånger 6. Liksom. Det är ganska stort kontrakt i dessa tider.
Ja, men han vill inte ta någon mer Boston-rabatt som alla gör där för att de trivs så bra i Boston.
Precis, och Torrey Krug har tagit väldigt många Boston-rabatter här genom åren. Många korttidskontrakt, men nu kände han, trots att det är liksom pandemitider, att han vill kamma in de stora stålarna. Han är liksom i 30-årsåldern här snart och vill ha sitt... Ja, vill tjäna rejält med pengar helt enkelt. Och där finns det ju en marknad för honom, tror jag också. Torrey Krug är ju en av NHLs, skulle jag vilja våga säga, bästa... Åtminstone offensiva backar, powerplay-backar. Liksom.
Mm.
Vi har ju Tyson Barry apropå den typen av backar. Vi har TJ Brody, Travis Hamnick också från Calgary. Men det har ju öppnat sig på tradefronten där också. Där vi nästan redan nu måste komma in på det största namnet. Oliver Ekman Larsson på väg bort från Arizona.
Ja, det är ju väldigt fascinerande. Det är som man har trott att han blir kvar i samma klubb hela karriären. Mm. Han är deras kapten, han har ett jättekontrakt, han är liksom franchise-spelaren framför andra där nu sen vad heter han kaptenen?
Shane Doan,
ja. Mm. Men nu låter det som att han kan vara på väg, men det är väldigt liten marknad. Han har ju en lista på lag han kan tänka sig att bli tradad till, och just nu så låter det som att det bara är två lag på den listan.
Exakt, för han har ju en full no-movement-klausul, så han kan verkligen stoppa. Han behöver inte ens ge några lag som han vill gå till. Han kan stoppa en trade totalt. Men han har i alla fall sagt åt nya general manager Bill Armstrong där att okej, ska ni skeppa mig, då har jag två alternativ. Det är Boston Bruins och det är Vancouver Canucks.
Ja, det är ju Oliver och Quinn Hughes ihop.
Ja, tack.
Då blir det spännande i Vancouver. Ja, det är det redan. Men det blir ännu mer spännande.
Ja, lite oväntat med Boston. Alltså inte att Ekman Larsson skulle gå dit, men att Boston visar så stort intresse när de släpper Krug här. Jo.
Ja.
Ekman Larsson är ju 2 miljoner dyrare än deras dyraste bud till Krug. Och Ekman Larsson skulle faktiskt bli bäst betald i hela Boston med det där kontraktet.
Det är lite speciellt. Men det är,
han är ju tycker jag, Ekman Larsson. Han är bra offensivt, men han är ju väldigt bra defensivt också.
Ja, och dessutom så är man ju lite sugen på att se honom i en riktigt bra omgivning.
Ja.
Det har han ju inte precis. Nu har ju Arizona varit okej här sista året, men under större delen av karriären har han fått spela med riktiga pajaslag, höll jag på att säga.
Ja, det var hårt, men det är lite så har det varit. Det är ju så. I Boston skulle han komma i en riktig hockeymarknad, i ett lag i sin som verkligen går för Stanley Cup. Det skulle ju vara något helt annat. Det är ju ändå President's Trophy-vinnaren vi pratar om.
Ja, det skulle ju vara det tyngsta svenska namnet i Boston någonsin.
Ja. Så är det PJ Axelsson, men här har vi ju... Ekman Larsson är på en annan nivå. Men för att ta det här lite från Arizonas perspektiv så blir jag lite sorgsen ändå. Det kändes så positivt för något år sedan med Chaika som general manager, med hans unga liksom entusiasm. Och väldigt aktiv på marknaden och sådär, och tradade till sig Taylor Hall mitt i vintern och dessförinnan Bill Kessel på sommaren, och det var ny ägare där, Alex Muriello, som kom in med stora vida ambitioner och det pratades om en ny arena och så vidare, och nu tycker jag att det är totalt kaos i den klubben alltså.
Igen,
ja precis, nu är vi tillbaka igen här liksom i Arizona, att det känns jättesvajigt, och Muriello, ny ägaren, det påstår sig att han varit sen med att betala ut signingbonusar till spelarna, han har permitterat stora delar av hela staben runt omkring, liksom folk som jobbar inom klubben, och han har varit sen med hyran liksom till företaget som sköter arenan där och så vidare. Han är själv involverad i kasinobranschen som har slagits hårt av pandemin, precis som många andra branscher, men Muriello har tydligen tappat väldigt mycket pengar, och att gett Bill Armstrong, nya general manager, helt enkelt order om att dra ner på kostnaderna, och Ekman Larsson har ju ett stort kontrakt som vi var inne på, 8,5 miljoner dollar i löntagsträff, är ju kapten och väldigt viktig. Men nästa år tjänar han faktiskt 10,5 miljoner dollar i faktisk lön. Och därför är han plötsligt tillgänglig då. Att man, men det känns ju tråkigt igen. Återigen, jag har lite pratat om typ så att Clayton Keller skulle vara, ja, att han är en sån som man shoppar runt lite grann nu och att han är, att han finns på marknaden. Man kommer inte förlänga med Taylor Hall. Det känns som att man måste börja om igen nu. Det som man har byggt upp som ändå har lett till att man går till slutspel den här säsongen.
Ja.
Att man ska liksom trada som Keller till och med. Då känns det som att det blir väldigt långt tillbaka upp till toppen.
Ja, det blir ett decennium till av skit. Liksom.
Ja. Precis, och Ekman Larsson är inne i sin prime. Han har inte fyllt 30.
Ja, men man förstår ju verkligen i så fall att han vill någonstans. Det är underbart att bo i Scottsdale i Arizona, men ska de gå igenom det här igen, då är det lika bra att han kommer till ett lag som kan spela.
Ja, vi får se. Men Chris Johnston där sa ju i något sammanhang här om dagen att han nästan kan garantera att Ekman Larsson har spelat sin sista match i Arizona. Det är ganska starka ord i alla fall.
Ja, otroligt. Otroligt, ja. Mm. Och Taylor Hall, som sagt, också, han kommer med all säkerhet att vara någon annanstans snart.
Ja, där pratas det om att Arizona redan nu, ja, de har insett det helt enkelt och börjat rea ut hans rättigheter om någon är, så de får någonting tillbaka i alla fall. Om någon klubb är beredd att ge ett tredje, fjärde runda val för att ha exklusiv förhandlingsrätt de sista dagarna innan fredag.
Ja.
Så det är ju också ett misslyckande, alltså att ge upp ett första runda val, massor med prospect och så vidare för Taylor Hall så sent som för mindre än ett år sedan. Och så är han borta redan nu. Och ja, apropå det, så snacka om hårt slag också här med att de blev av med ett första runda val nästa år dessutom också. Och ett andra runda val i år som straff då, för att de bröt mot reglerna för hur att de fystestade ju alltså talanger som ska draftas här på egen hand, och det får man inte göra, så då straffas de hårt med att bli av med höga draftval. Så att Arizonas situation, den situation som Bill Armstrong, alltså nya general managern, kommer till, är en mess. Det är lite av en shit show, som du brukar säga.
Ja, jag
ja, nu sa jag mess och shit show här inom loppet av 5 sekunder, så att jag, du får ingen hjälp från mig här när det kommer till svengelska.
Nej, det är ju som sagt, jag är lite fascinerad av vad den här general managern anonymen sa till någon på Craig Custance, tror jag, på Athletic, om att fler namn än ni föreställer kommer att vara i rörelse. För många klubbar sitter ju taskigt till, liksom, inklusive ditt Tampa.
Ja, de sitter ju verkligen i skiten här för att få ihop ett lag. Alltså för att få ihop ett, liksom, de kommer absolut inte kunna behålla samma lag som han Stanley Cup här. De slår ju i taket så det sjunger om det.
Vilka är det som ligger i sig till för att försvinna? Jag har hört både Tyler Johnson och Alex Killorn.
Precis, så båda har egentligen klausuler som skyddar dem i alla fall. Framförallt i Tyler Johnsons fall. Han har ju en full no-trade-klausul. Men där har de helt enkelt pratat med honom och sagt att nej, du, vi rent businessmässigt så måste vi skeppa dig. Och där påstås det att Tyler Johnson har sagt skit också, det vill inte jag. Jag vill absolut inte bli tradad. Så det är verkligen en problematisk situation. Och det som är lite brådskande för Tampa också, vilket jag, det här behöver vi inte bara prata om just i Tampas fall, men de är ett väldigt typiskt fall i det här läget, så jag tycker det är relevant att ta upp. Det är ju det här med offer sheets. Alltså, det finns ju två typer av free agents, kontraktslösa spelare. Dels UFA som kan gå till vilken klubb de vill, som liksom fria på marknaden så att säga. Och så finns det restricted free agents. Men de kan man ju lägga offer sheets på här. Ni som verkligen hänger med i NHL-svängen vet vad jag pratar om. Men det är lite svårt att förklara här. Men man kan ju lägga, alltså de är ändå bundna till sin klubb.
Ja, det är ett fientligt bud. Om man lägger ett sånt, då måste klubben de tillhör matcha det budet.
Precis, och Tampa som inte har någon löneutrymme nu, de har flera restricted free agents. De har Anthony Cirelli, de har Mikael Sergachev och de har Erik Sarnak. Tre viktiga spelare och framförallt på sikt viktiga spelare. Och skulle de få ett offer sheet på någon av spelarna, de har inget löneutrymme att matcha det. Så där är, de är ju livrädda för att de ska råka ut för ett sånt offer sheet som visserligen inte är så vanligt, men som vi ser då och då. Vi såg, ja, det var ju Montreal som la ett på Sebastian Aho till exempel i fjol.
Så, ja.
Ja, det är inte omöjligt att det hamnar ett på Sergachev eller på Cirelli här.
Montreal tar tillbaka Sergachev som de
ja, precis. Saknade. Exakt. Så.
Ja, det är många klubbar som... Ja, det ska bli... Vi får räkna med att det kommer att sjunga till några gånger här framöver. Ja. Det kan bli som när du, som den klassiska gången när jag låg vid poolen i Palm Springs och fick springa fram
och tillbaka. Oj, oj, oj. Ja, vi måste bara dra det igen. Det var alltså inom loppet av 10 minuter efter att vi hade spelat in vårt stora avsnitt där.
Ja.
Så hade vi Steven Stamkos som inte blev free agent utan skrev på för Tampa. Sen hade vi Shea Weber mot Pique Subban och så hade vi Taylor Hall mot Adam Larsson.
Ja.
Det var ju bara att sätta sig och spela in igen.
Och de två sista var ju liksom chocktrader.
Ja, de kom från ingenstans.
Ja, vi kan få se sådana nu också. Ja, det ska bli extremt spännande. Mm. Men innan, mitt i det här så har vi som sagt draften också.
Ja.
Och det är ju en högtid för sådana nördar som du. Jag är ju inte riktigt lika engagerad i draften som många andra. Jag tycker det mest spännande med draften är draftlotteriet.
Ja.
För sedan vet man ju ungefär vem som kommer hamna var. Ungefär. Man vet ju åtminstone var ettan kommer hamna i år.
Ja, precis. Alltså, nej, i övrigt så håller jag inte med om att jag tror att det blir väldigt svårt att förutse vilka spel som kommer hamna var efter nummer ett. För där är det verkligen givet. Alexis Lafreniere, det är ju inte... Ska jag inte säga McDavid-klass, för det är det inte. Det är ju en generational talent. Men det är ju Auston Matthews-klass åtminstone. Vi kan nog med i princip allt vi har slå fast att det kommer vara spelare som går in i Rangers nästa år och gör skillnad. Det är en kommande franchise-spelare som Rangers har lyckats få lite turligt här genom att vinna draftlotteriet.
Mm. Ja, det är det jag tycker är spännande. Sen, jag har ju gjort många drafter. Det är liksom... Jag har svårt att engagera mig i det. Så det är att det händer inte så mycket. De kommer upp på scenen och säger, är glada. Det är vackert att se när drömmar slår in och så.
Mm.
Men jag blir inte, alltså för somliga, delvis du, men så här, Tobias Pettersson och sådana som är riktigt engagerade i det här, är det ju årets absolut största höjdpunkt.
Ja, för Tobias Pettersson är det julafton. Och jag tycker nog det är ganska kul också faktiskt.
Jag förstår ju att det är mig det är fel på. Det är ni som har rätt och jag har fel, men jag har svårt att... Jag ber om ursäkt för det.
Ja, skulle vi fråga hela Sveriges befolkning så tror jag att du tillhör 99% som inte bryr sig jättemycket.
Ja, men det är ju viktigt. Alltså. Det fattar jag också. Det är otroligt viktigt för lagens framtid. Och så. Men jag tycker det mest spännande som händer är lotteriet.
Jag kan på ett sätt köpa det här. Och i år får du inte heller se det som du också tyckte var kul. Det här när de går upp på scenen och blir fotograferade. Och det är tårar på läktaren och så här. För att nu är det en virtuell draft vi kommer få se.
Ja.
Det blir lite annorlunda, men det har funkat bra i andra sporter, till exempel NFL som är först ut. Det var ju på ett sätt tillförde lite grann, tyckte många, när de satt och grät i soffan istället, hemma med föräldrarna liksom.
Ja, det blir säkert vackert. Men det har väl att göra med också att jag tycker inte jag hinner, jag har inte tid tycker jag, att lära mig de här spelarna. Ni är ju engagerade och vet vilka de är och så. Jag hinner helt enkelt inte ha koll på det också under säsongen.
Och att ha koll på de svenska talangerna blir lite så här reversed för dig jämfört med oss. Att vi måste stanna uppe på nätterna för att kolla på NHL. Ja. Medan ska du följa svenska hockeyn, passar inte helt in ditt sätt att leva heller.
Nej, och jag, lite annat liv har jag också. Så.
Ja, du vill poängtera det också. Du är inte hockey dygnet runt.
Dygnet runt?
Ja, men jag brukar ju ha som tradition här att köra en mock draft av topp 10.
Ja, det ser vi mycket fram emot. Ja, det ser vi fram emot.
Så att, är det dags att slå till redan direkt, eller?
Ja, scenen är din, unge man.
Ja, ja men...
Det är din kov, jag har ju mycket lite att säga om det här.
Ja, men jag kör väl... Antingen kör jag från 10 och räknar neråt, eller så gör jag som man gör på riktigt i draften, att man börjar med nummer 1 och sen nummer 2. Så att det blir lite realistiskt där.
Som du vill.
Ja, men då kör jag den riktiga ordningen då.
Ja, då kan jag vara så här konferenser och säga Jonathan Ekeliv, you're on the clock.
Ah, thank you, Mr. Perbjorn. And I want to thank NHL for the hospitality here to... förlåt.
Ja, det skulle jag vara i Montreal egentligen.
Ja, det skulle jag tänka säga det. Precis, men det, så blir det inte nu. Och så ska man säga, I want to congratulate the Stanley Cup champion, the Tampa Bay Lightning. What an organization. What a role model for the whole league. Ja. Mm-hmm. With first overall pick, the New York Rangers are proud to select from Rimouski Oceanic of the Quebec Major Junior Hockey League, Alexis Lafreniere.
Ja, och om vi bara säger det igen då. Han är given etta och du och ni hävdar att det är inte riktigt McDavid, men det är precis klassen under.
Precis, det är en exceptionell talang som har... Liksom, ja, han har ju bästa poängsnittet i kanadensisk juniorhockey sen McDavid faktiskt. Och han blev ju MVP i senaste JVM här. Och förutom att han är att han har egentligen allt på isen, att han är en fantastisk målskytt, fantastisk framspelare, så har han det här brinnet också. Det är en riktig tävlingshjärna det här. Han drar sig inte för att spela fysiskt liksom, utan det är ganska lite så här complete package faktiskt.
Och du tror att han går in i det? Alltså de senaste åren har ju ettorna gått in direkt, men inte varit supersuccé direkt. Jack Hughes var ju inte det.
Nej.
Och Hischier var ju inte det heller.
Nej, men Lafreniere kan vi nog ändå förvänta oss att han, jag säger 60 poäng kanske.
Bättre, han kommer vara bättre direkt än Jack Hughes och Nico Hischier. Det kommer han
vara. Sen får vi se, han är ju vänsterforward och det finns ju inte brist på bra vänsterforwards i Rangers, både inte minst Panarin men också Chris Kreider som de förlängde med. Så vi får se hur de ska bygga upp kedjorna där, men Mika Zibanejad kommer inte ha problem att ha en bra kedjekamrat vid sin sida, kanske flera stycken. Det är verkligen något spännande som byggs upp där i Rangers. Så nu ska jag prata draft egentligen, men jag kan bara, när vi ändå är inne på Rangers och Lafreniere, så är det ju häftigt hur snabbt, alltså Henke var ju typ sista, de förlängde med Kreider, men Henke var ju det sista nästan då av den gamla Rangers-kärnan. Alltså, ja. Från att de gick till final 2014 så är bara Chris Kreider kvar.
Ja.
Och från det här...
Fast kan man säga, fast han var inte riktigt etablerad då.
Nej. Och fast det
är faktiskt... inte vet vi om vi vet om han blir kvar heller.
Nej, precis. Och i så fall är det ju bara Kreider. Och sett till de skickar det här öppna brevet då till sina säsongskortsinnehavare i februari 2018 att de skulle genomföra en rebuild och bygga ner stora delar av laget för att sen bygga upp den spelartruppen 17-18, så är ju faktiskt bara, man räknar in fast, men vi räknar bort fast, för det är inte säkert att han stannar, då är det bara fyra spelare kvar. Det är ju 2,5 år sedan.
Det är en väldig omsättning på människor, det är helt klart.
Men trots det så måste jag säga att efter de här tunga Rangers-åren så skulle jag vara oerhört spänd som Rangers-fan. Det skulle vara kul att hålla på Rangers nu. Spännande på målvaktssidan med Shishorkin och Georgiev. Spännande på backsidan med Adam Fox, med Nils Lundqvist i Luleå, med D'Angelo och så vidare. Och några till faktiskt. De har Kendry Miller och så vidare. Och sen spännande på forwardsidan inte minst då, med Lafreniere som kommer in. Med Kapokako, där finns det verkligen potential också. Med Zibanejad då, som plötsligt är NHLs absolut bästa centrar. Med Panarin och så vidare. Det här är ju en contender snart faktiskt. Men vi går vidare i draften.
Ja, jag väntar. Jag har samtidigt ESPNs mock draft uppe här. Får vi se om du håller med eller inte. Ja, let's go.
Nummer två, så har vi LA Kings.
Och... Ja, du får säga det som de skulle. Fortsätt med det.
Ja.
Proudly.
The Los Angeles Kings are, firstly, we want to congratulate the Tampa Bay Lightning. Nej, what an outstanding organization. They are so good. And now...
They are so good. Pratar om norsk engelska.
So good, for you. Man, som kämpar.
Get that out. Norsk. Ja, förlåt. Norsk engelska i Lalaland.
Ja, det var väntat. Ja. The Los Angeles Kings are proud to select from the Sudbury Wolves of the Ontario Hockey League, Quinton Byfield.
Ja, ESPN håller med dig.
Ja, det här är ju kanske då Anze Kopitars arvtagare som första center.
Mm.
Det är ju en storväxt centerbjässe det här, alltså, som har dominerat också på juniornivå. Jag tror inte man behöver vara så rädd för att hans liksom storlek har gynnat honom jättemycket på juniornivå, att det kommer liksom straffa sig när han kommer upp bland riktiga karar på NHL-nivå som jag har sett ibland.
Ja, karar?
Ja, nej, att, liksom att han har dragit stor nytta av det. För att Byfield är otroligt snabb, en otroligt duktig skridskåkare, alltså otroligt rörlig och ändå har storleken. Alltså därför har han jämförts, snarare än Anze Kopitar, har han jämförts med Jevgenij Malkin.
Mm.
Att han har den här liksom naturliga pondusen på isen och bara forsar, stormar, dundrar fram på isen.
Och nu ska jag spela med karar. Vuxna män brukar man säga. Inte karar. Karar är vad de säger om män på dansbandsrestaurangen i Borlänge. På pensionärsdansen. Nu ska jag se om jag kan träffa dem.
Förlåt. Jag ordbajsar lite för mycket ibland. Jag säger Byfield. Att Kings plockar honom. Faktiskt.
Ja.
Mm-hmm. And with the third overall pick, we have the Ottawa Senators, who also really want to congratulate the Tampa Bay Lightning, first of all.
Sluta med det.
Are proud to select from Adler Mannheim of the German Hockey League, the Deutsche Eishockeyliga. Tim Stützle.
Ja, du följer, ja, nu är jag inne på draftsite.com. De följer din.
Ja, vissa tror att Stützle till och med kan gå som nummer 2. Och jag vet att Tobias Pettersson, vår alldeles egen draftexpert, har inte så höga tankar om Stützle. Han har honom utanför topp 5 faktiskt. Men det här är en tysk, alltså det är ju tysk, vilken gyllene generation de har på gång. Med Leon Dreisaitl som regerande kan vi säga nu MVP i hela NHL. Och så Moritz Seider som gick högt i draften förra året i Detroit. Och så Stützle nu som kan gå topp 3, kanske till och med 2 då. En liten, kvick forward, center. Kan spela på alla forwardspositioner. Otroligt teknisk. Det här är en trollgubbe. Ja, men kanske lite som, ska vi säga, det här är ju stora ord då, men Patrick Kane-hållet.
Okej, okay. Fast center.
Ja, han kan spela både center och vänster forward. Så, ja, men lite åt det hållet. Det är stora ord, men spännande talang och väldigt kreativ. And with the fourth overall pick, we have the Detroit Red Wings, Steve Yzerman. I really want to congratulate the Tampa Bay Lightning. What an outstanding organization. I had my best time of my life.
Jag ber verkligen om ursäkt. Jag försöker stoppa honom.
Best time of my life down there in Tampa. And with the fourth overall pick. Nu vill jag säga, det här är det svåraste.
Om ska han sluta nu med det här trampet.
Okej, jag får sluta med det. Det svåraste att komma fram till är ju vad Detroit väljer. För det har ju visat Yzerman direkt förra året att han går utanför den ordinarie listan. Han kommer säkert ta något helt random. Men om man ska följa det troliga så som
jag... Tog inte han en väldigt stor tysk i fjol?
Han tog ju precis Moritz Seider. Vissa hade som typ 14:e, 18:e namn. Han gick som 6:a till Detroit. Men med fjärde valet här, the Detroit Red Wings are proud to select from Saginaw Spirit of the Ontario Hockey League, Cole Perfetti.
Du följer manus här som jag har framför mig.
Jaha, är det sant? Vi har samma. Ja, det här är ganska gängse då, det som jag går på.
Bra namn, Cole Perfetti.
Det är ju, jag tycker att han ska gå topp 4 bara på sitt namn. Det är ju bästa namnet i draften.
Ja.
Också lite sån Kane-typ, Stützle-typ. Väldigt, i min egen rankning här på Sportbladet så har jag skrivit att det känns som att han har en radarmodul inprogrammerad i hjärnan. För att han liksom har sån koll, oavsett hur trängda lägena är så har han liksom koll på vart medspelarna och motståndarna befinner sig. Han är fantastiskt hockeysens. Det att han saknar lite grann som gör att vissa tvekar på Perfetti, dels att han är inte heller är så stor, men det har inte så stor betydelse längre. Men han är inte så snabb heller.
Mm.
Han har kanske inte riktigt tempot, men han har verkligen spelsinnet för att gå högt i draften.
Hopp.
Öst in poäng han också på juniornivå. 111 poäng gjorde han den här säsongen på 61 matcher. Då har vi då with the fifth overall pick. Då har vi Ottawa igen. The Ottawa Senators are proud to select from Frölunda, Sweden, Lucas Raymond. Ja, och här har ju faktiskt Lucas, han går topp 5 då, Lucas, enligt mig. Och han har själv sagt att han har faktiskt sagt att Ottawa är det lagarna pratar mest med. Så att, han har ju blivit väldigt mycket intervjuad av alla lag här, så det behöver inte säga någonting. Men därför slog jag till med att Ottawa tar Raymond, som är ju otroligt spännande talang.
Och de har väldigt goda erfarenheter av att plocka svenskar i draften.
Ja, precis. Det finns, alltså jag har inga, jag tänkte liksom, jag hade tänkt faktiskt att leta upp det inför podden nu här. Om Ottawa kan det vara det lag som har draftat flest svenskar de senaste typ 10 åren. De draftar väldigt mycket svenskar. Det måste vara ett av de lag i alla fall som draftar flest svenskar. Så att, ja, men Raymond har ju kanske inte riktigt slagit igenom, tycker jag, på SHL-nivå som man förväntar sig att han kanske redan hade gjort. Men får han alla pusselbitar på plats så har han ju speeden, han har skottet, han har spelsinnet, han har fysiken, skulle jag ändå vilja säga. Han har ettrigheten, han har drivet. Det finns ju en gamebreaker inom honom på NHL-nivå. Han kan bli en riktigt vass NHL-spelare. Okej. Okay. And with the sixth overall pick, the Anaheim Ducks are proud to select from the Erie Otters of the Ontario Hockey League, defenseman Jamie Drysdale.
Ja, den första backen som går.
Ja, det är många som tror att Drysdale blir första back att gå. En offensiv back, men som också har defensiven på sin sida. Här snackar vi skridskåkning. Typiskt modern back, alltså rörlig tvåvägsback med en fantastisk mobilitet. Och jag säger att Anaheim tar honom för att visst, de har Hampus Lindholm, de har Cam Fowler, men ja, en riktig PP-back skulle de behöva, och Drysdale har potential att bli första back igen väl. Och ratta PP där.
Ja.
Så att jag säger att de slår till på Drysdale. Okej.
Okay. Sen har vi New Jersey Devils.
The New Jersey Devils are proud to select from the Ottawa 67ers of the Ontario Hockey League. Marco Rossi.
Också ett fantastiskt bra namn. Det är nästan som Paolo Rossi i italienska fotbollsgud.
Ja, det är precis. Gamla 82-hjälten, va?
Ja, exakt.
Ja, Marco Rossi, jag håller verkligen med om. Det är en sån här spelare som man vill ska lyckas av tack vare sitt namn. En österrikare, det är inte vanligt.
Nej.
Men han skulle faktiskt inte, om man går så sjua, det är vissa som håller honom som typ fyra. Han kan gå högre faktiskt, den här österrikaren. Men han skulle gå en sjua som jag tippar, då är han faktiskt inte bästa österrikare i draften, utan Thomas Vanek, han gick faktiskt femma på sin tid.
Okej. Okay. Mm.
Men ja, det här är en spännande spelare faktiskt, Marco Rossi, som gör att han mycket väl skulle kunna gå tidigare. Han har också öst in poäng. Han gjorde 120 poäng i OHL förra säsongen. Och ganska liten, han är faktiskt 1,76 bara, men förmodligen en av de mest vältränade spelarna i den här draften. Alltså det här är ett träningsfenomen, ett träningsfreak som verkligen lägger timmar på gymmet också. Och liksom stannar kvar efter träningar. Och alltså det här är en spelare som har bestämt sig för att bli NHL-stjärna. Och tagit sig hela vägen från Österrike till gå tidigt i NHL-draften och spela juniorhockey i Kanada nu. Så att han blir spännande att följa. Och jag säger att han blir förenas då med Nico Hischier, som visserligen är schweizare, men de är gamla kompisar. Så att de skulle kunna bilda en mäktig, ja, han Jack Hughes och alltså tänk dig Rossi, Jack Hughes och Hischier. Det ser väldigt spännande över tid framåt då för New Jersey.
Men du petade ner en svensk där som jag hade trott skulle gå sjua istället.
Ja, okej. Okay. Ja, jag tror jag vet vem du syftar på.
Ja, det.
Ja.
Ja.
With the 8th overall pick, the Buffalo Sabres are proud to select from the US National Team Development Program defenseman Jake Sanderson.
Ja, han hoppade upp här från långt ner från den här listan. Ja.
Ja, kan man tänka sig att de tar Holtz, som jag tror att du väntar på att jag ska plocka åt något lag, och det är mycket troligt att Buffalo tar Holtz, som han är ledig vid 8:e valet. Jag vet inte riktigt varför jag tar Sanderson här. Men, men jag tror att Sanderson är ganska... kan gå lite högre än vad man tror kanske. Det är också en tvåvägsback lite som Drysdale, men kanske lite mer defensivt lagd och storväxt. Och jag tycker att de här US National Development alltså det här programmet som finns i USA, som är det här laget som är finansierat av själva förbundet, de brukar gå ganska högt, de spelarna. Och Sanderson är väl det stora namnet bland amerikaner. Den här draftkullen, som egentligen är ganska svag bland amerikaner. Förra året var det ju rekord i princip. I år kanske första amerikanen går som åtta då, Jake Sanderson. Men det är en spännande back tycker jag. Och Buffalo skulle verkligen ha en grym defensiv över tid med både Rasmus Dahlin och Sanderson då, som har lite olika kvaliteter. Så jag säger Sanderson här. Ja, with a 9th overall pick, the Minnesota Wild are proud to select from Djurgården of the Swedish Hockey League, Alexander Holtz.
Ja, du tar honom lite lägre än många andra gör.
Ja, jag borde kanske vara lite mer färgad svenskar och plocka honom tidigare. Det är utesluter verkligen inte att han går tidigare. Jag tror inte han går topp 5, kanske inte topp 6, men möjligt att New Jersey plockar honom som 7 om han är tillgänglig. Men ja, det är en bra spelare. Holtz, en underdrift. Redan liksom en spelare i första serien i Djurgården liksom, som tonåring här, 18-åring. Och framförallt det som är lite osvenskt med honom är att han har ett fantastiskt skott. Han är ju lite Filip Forsberg typ.
Ja.
Shoot first mentality och otroligt skott som kommer hålla högklass på NHL-nivå också, speciellt några år. Jag tycker han verkar träningsvillig, han verkar liksom dedikerad. Så att jag tror att Holtz kommer bli en väldigt bra NHL-spelare ganska snart.
Ja.
Egentligen skulle Minnesota behöva drafta en center, för det är, de har ju knappt några center längre. Det är Joel Eriksson Ek typ som är kvar.
Ja, de är ju ute efter det, har de ju sagt nu, att de ska gå, de letar efter en första center i UFA eller trade svängen.
Precis, så att Matt Dumba till exempel då är tillgänglig för, han kan offras för en center. Ja. Men här om Holtz är kvar vid nionde valet, då tror jag att Minnesota inte kan liksom hålla sig borta.
Ja.
Ta någon best player available.
Och Broccoli Pines sista val.
Sista valet då. With a 10th overall pick. The Winnipeg Jets are proud to select. From HIFK of the Finnish Liga. Anton Lundell.
Mm.
Ja. Ett svensklingande namn, Anton Lundell. Men finsk är han ju. Spelar för Helsingfors IFK. Och är faktiskt redan assisterande lagkapten där som 19-åring. Så att det är en spelare med stora ledaregenskaper. Det är inte bara för att han är, ja, det vittnar ju om att han är assisterande redan nu, men det har han varit. Det är en sån naturlig ledare liksom. Center är han ju. Så därför har det pratats lite om att Minnesota kommer ta honom i nionde valet, och han blir nya Mikko Koivu över tid kanske i Minnesota. Men jag säger att Winnipeg Jets, som också gillar finländare, det skulle vara fjärde finländaren i första rundan på 5 år.
Ja.
Om Winnipeg tar Lundell.
Men det är ju å andra sidan ett namn vi glömde när vi pratade om tunga trade alternativ är ju att det pratas om att Patrik Laine kan vara betradad också.
Exakt, det är så sent som någon minut innan vi satt oss där och började spela in podden, så såg jag att det var någon av de tunga insiders namnen som sa att han hade fått bekräftat att Flyers hade diskuterat Laine.
Oj, oj, oj.
Ja, men att det tydligen inte hade kommit så långt i diskussionen, men han kunde bekräfta att det har fört samtal mellan Flyers och Jets. Och det pratas ju om Carolina, att han ska förenas, ja, med Sebastian Aho.
Ja.
Och det pratas om Anaheim Ducks, att de ska göra en... De har ju varit lyckosamma när de har tradat till sig finska målskyttar från Winnipeg genom tiderna. Ja. Att han ska bli en ny Timmy Sellene i Anaheim.
Ja, så men att, Anton Lundell skickar ut i Winnipeg.
Ja, precis. Som sagt, ledaregenskaper, tvåvägs forward, gjorde faktiskt 28 poäng redan i fjol i finska ligan. Han är tokordinarie och redan en toppspelare. Så att, han tror jag går topp 10.
Ja. Den de hade topp 10 som inte du hade här, det var Seth Jarvis som hamnade i Winnipeg.
Okej. Okay. Ja. Ett annat namn som är värt att nämna också här, som är den stora joken i årets draft, som kan gå... Allt ifrån 4 har det pratats om att Detroit ska gå off the board och ta honom, till att han går kanske så här 25, som målvakt det brukar gå som tidigast. Det är alltså rysk Jaroslav Askarov.
Jaha, ja just det.
Alltså det är bara krylla av ryska målvaktstalanger.
Ja verkligen.
Herregud. Det kommer namn efter namn efter namn, och Askarov är senaste raden, och många påstår att han är liksom, han kanske är körsbäret på milkshaken, eller vad säger man? Att han är den verkliga talangen. Till och med liksom om man drar in Vasilevski i ekvationen.
Oj, oj, ja.
Så att det pratas om att Detroit kanske är sugna på Askarov redan i fjärde valet. Alltså.
Wow. Men du, vilka fler svenskar tror du på i första rundan då? William Wallinder, Helge Grans, heter han så?
Ja det pratas ju om, sen pratas det om Noel Gundler då. Som vissa, ja, det är ju Tobias Petterssons stora favorit i den här draften. Det är ju Noel Gundler i Luleå. Men han har ju faktiskt petats i juniorlandslagen U18-VM och nu senast J20-VM här, för att man tycker att, eller vissa då tycker att han är för endimensionell, att det är en för utpräglat offensiv spelare, att han måste bli mycket mer allround om man ska gå liksom, om man ska gå högt i draften. Det finns frågetecken för honom, men offensivt så har han otroliga kvaliteter, ruggigt skott därmed. Och sen som du säger, William Wallinder. Det är för stora ord, och det är verkligen för stora ord att jämföra honom med Victor Hedman. Men här pratar vi om en storväxt moderback med fantastisk skridskåkning. Så åtminstone så långt så finns det jämförelsen att dra.
Mm.
Grant är också en storväxtback i Malmö, etablerad ordinarie Malmöback. Vi har en tillback, Emil André, eller André, i H71, som också är ordinarie och spelat en hel del här i början av säsongen i SHL. Jag tror inte han går i första rundan visserligen, men han kommer nog gå relativt högt. Torgersson har vi i Frölunda. Vi har Sion Nybäck i HV också. Ja. I bästa fall kan det nog gå en 4 Kanske till och med fem. Jag skulle tippa på fyra svenskar i första rundan.
Ja, ja, spännande. Mm. Mm. Coola puckar.
Ja. Det känns som att vi skulle kunna återgå till trademarknaden och diskutera massa, men det är så svårt. Vi kan slå fast att det kommer hända jättemycket den här veckan, och att nästa gång vi sätter oss och spelar in en podd, då kommer vi ha, det blir långt alltså.
Ja.
Det kommer bli en monsterpodd.
Ja, men det ser vi fram emot.
Precis, och jag tror vi nu, alltså den här riktigt långa podden när vi går igenom alla lag. Mm. Den väntar vi väl med någon vecka till, tycker jag.
Ja, men sen, den kanske vi också delar upp i två.
Ja, det kan bli så. Det kanske blir för mastigt att köra 3 timmar. Så att vi får se hur upplägget blir. Men nästa gång vi hörs i alla fall, då ska vi summera draften och vi ska summera första dagarna av free agency-perioden.
Ja, och under draften vet vi också att det blir väldigt mycket trader i allmänhet.
Precis, det brukar bli så. Så att, oj vad mycket som kommer hända. Och vi önskar väl alla lyssnare en fantastisk NHL-vecka här tills vi hörs igen.
Det gör vi. Hej då!
Hej!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar arenas blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.